My books are almost impossible in English.
Mina böcker, de är nästan omöjliga på engelska.
So in Swedish you're very courageous.
Så ni är svenska, ni är modiga.
It's a great privilege for me to be here.
Det är en stor ära för mig att få vara här.
And I very much appreciate your welcome.
Och jag uppskattar ert välkomnande.
This is the first time I've spoken in Sweden.
Det är första gången som jag talar här i Sverige.
But my grandmother is Swedish and I have been here many times.
Men min mormor, hon är svenska och jag har varit här många gånger.
So it's very exciting for me to land at the airport and see the smells and sights and sounds of Sweden again.
Så det är spännande för mig att känna igen mig här igen.
Some of my earliest memories of my grandmother's stories.
En del av mina tidigaste minnen från mormor.
Were of her descriptions of the revival in the Swedish court around the turn of the century.
Det var minnen som från mormor när hon beskrev väckelsen här som drog fram över de svenska bygderna på 1800-talet.
And thinking of what she used to tell me, it's only in the last few years that I've sensed something of the same sort of things again in other parts of the world.
Och det är bara nu de senaste åren som jag har känt något av samma saker på olika platser i världen.
I must say, I think this is a deeply exciting time to be Christian.
Och det är en väldigt spännande tid att få vara en kristen på.
On the one hand, non-Christian answers are becoming more and more bankrupt.
Å ena sidan så blir de icke-kristna svaren mer och mer värdelösa.
And on the other hand, parts of the church which for so long have been almost dead or divided are coming to life.
Och delar av den kristna kyrkan vaknar till liv.
And traveling around the church today, I must say I'm deeply, deeply excited.
Och när jag åker runt över världen så blir jag mer och mer, jag tycker det är mer och mer spännande.
I'm assuming just two things in these talks.
Så jag förutsätter nu två stycken bara i de här föredragen.
One is that each of us is a disciple of Jesus Christ, our Lord.
Det ena är att var och en av oss är en Herrens tjänare.
And the other is that as disciples we're living in the modern world and we feel the tension of discipleship today.
Och det andra är att vi är tjänare i vår samtid och vi känner den här spänningen mellan vår samtid och det kristna kallet.
We should be on a seesaw. So going backwards and forwards like this.
Det är som på en strand där det går fram och tillbaka.
I want to do two talks that are negative, analyzing where we are today.
Och två utav föredragen kommer tas upp från den så att säga negativa sidan som analyserar samtiden.
And two talks that are positive in terms of what we must do as Christians to be an alternative.
Och två som tar upp den kristna ståndpunkten, vad vi ska göra som ett alternativ.
So in these first two talks, let's raise the question.
Så i de här första föredragen så ska vi ställa den här frågan.
What are the forces in the world today which are molding us as Christian disciples?
Vilka är de krafter i världen idag som formar oss som kristna lärjungar?
Let me put the question to you in the words of a Chinese riddle.
Och låt mig ställa den här frågan i en form av en kinesisk gåta.
If you want to know what water is, why is the fish the last thing to ask?
Om du vill veta vad vatten är för någonting, varför ska man sist utav allt fråga fisken?
The answer is simply that the fish only knows water and therefore doesn't really know what water is.
Svaret är att fisken, han känner bara till vattnet och därför så vet han egentligen inte vad det är.
To really know your environment, you need a perspective from which to see your environment.
För att verkligen känna ens omgivning så behöver man ett annat perspektiv.
That's a reminder to us that our discipleship is never in a vacuum.
Och det får påminna oss att vårt lärjungaskap är aldrig i något vakuum.
The context in which we're living is never neutral.
Det sammanhanget vi lever i är aldrig neutralt.
And often the strongest dangers are those which are most subtle because they're unseen.
Och oftast de svåraste farorna, de värsta farorna, det är kanske de mest subtila, de som man inte märker.
Or let's put it another way.
Eller på ett annat sätt.
One of the meanings of the word faith is tension.
En utav de meningarna utav ordet tro är just spänning, spänning mellan olika saker.
And you can see in the Bible there are two types of tensions which we should always have.
Och det står i Bibeln att det är två stycken slag utav den här spänningen som vi ska ha.
The first is a space tension. We are in the world but we're not of the world.
Det första är i rummet så att säga, i den dimensionen att vi är i världen men inte av världen.
The second is a time tension.
Den andra, det är tid.
We are no longer what we were before we were Christians.
Vi är inte längre vad vi var innan vi blev kristna.
But we're not yet what we will be when Jesus comes again.
Men vi är inte ännu vad vi kommer att bli när Jesus Kristus kommer.
So we're in but not of.
Så vi är i men inte av.
And we're no longer but not yet.
Och vi är inte längre men ännu inte.
And here and now our faith is characterized by tension in obeying.
Så här karakteriseras tron utav spänningen i att lyda då.
So if we're faithful, we have to ask ourselves, what are the pressures of the world around us that are squeezing us into their mold?
Så om vi är trogna så måste vi fråga, vilka krafter finns det i vår samtid som formar oss och trycker ihop oss på sitt sätt?
To answer that question, one of the most strong modern questions in theology is the question of context.
För att svara den frågan så är en av de så att säga moderna termerna för det inom teologin är just sammanhanget, kontexten.
Context needs to be both positively understood and negatively understood.
Sammanhanget, kontexten måste förstås både positivt från en positiv synvinkel och från en negativ synvinkel.
Positively, we understand our context in order to witness.
Från den positiva ståndpunkten så måste vi förstå vår samtid för att kunna vittna.
Negatively, we understand our context in order to avoid worldliness.
Och från den negativa ståndpunkten så måste vi förstå sammanhanget för att kunna undgå världslighet.
So in these first two talks I'm raising the question, what is the nature of the world today?
Så i de här första föreläsningarna så ställer jag alltså frågan,
what is the nature of the world context today?
Ja, just det. Vilken natur har världens sammanhanget nu som vi upplever i världen?
Where is it in danger of squeezing us into its mold so that we're becoming worldly without realizing it?
Var finns den här faran att vi formas så att vi blir världsliga utan att vi förstår det själva?
If you look around the church,
om vi ser oss omkring i kyrkan, i församlingen,
there are usually two main answers.
Så finns det oftast två svar.
To the question, how do you analyze the forces that are molding the church?
Till frågan hur man nu analyserar de här krafterna som formar församlingen.
The first approach is to analyze the history of ideas.
Det första sättet att analysera detta, det är att analysera idéhistorien.
To look at the philosophers and the psychologists and all the ideas which are molding us.
Man studerar filosoferna och de olika psykologerna som för att nå idéerna som formar oss.
The second approach is to use sociology of knowledge.
Det andra sättet att närma sig frågan är att använda sig utav kunskapens sociologi.
This approach doesn't look at the ideas.
Det här sättet att närma sig ser inte på till tankarna.
But the ordinary experience in our daily lives which is molding us.
Utan den vardagliga erfarenheten som formar oss.
Now both these approaches are very important for Christians.
Och båda dessa sätten är väldigt viktiga för oss kristna.
But the first one is usually the most common as well as the most exciting.
Och det första sättet är egentligen det mest vanliga och det mest spännande sättet.
But I think the second one, which is the least used, is today the most important.
Men jag tror att det sista sättet är det minst använda men det mest viktiga i vår samtid.
The problem with the first one is that many ordinary Christians can't understand it.
Och problemet med det första sättet att närma sig frågan är att många kristna inte förstår den riktigt.
You tell them how Kant and Hegel and Kierkegaard have molded their world.
Man berättar hur Kant och Hegel och Kierkegaard har format olika filosofier.
And they're very impressed sometimes, but they don't really believe you.
Och människor kan bli imponerade, men man tvekar och tror inte riktigt.
But the advantage of the second approach,
men fördelen med det andra sättet att närma sig frågan,
is that it analyzes the ordinary world.
Är att den analyserar världen här omkring oss nu.
And the way people are molded by airplanes, television, computers.
Och det sätt människor formas utav detta med teknologin, flygplan, TV, massmedia.
And it's this second approach I want to take in these first two talks.
Och det är detta andra sättet nu då att närma sig frågan som jag ska presentera de här två föredragen.
So we're asking the question.
Så vi ställer frågan.
What does it mean to be modern and how is this influencing us as Christians?
Vad betyder att leva i samtiden? Och vad betyder det för oss som kristna?
And remember that we're like the fish in the water.
Och kom ihåg att vi är som fisken i vattnet.
Probably all of us at times are more worldly than we realize.
Och förmodligen så är vi ofta mer världsliga än vi kanske tror själva.
Let me give you a couple of examples just to so you can see the approach we're taking.
Och vi ska nu ta några exempel.
Take for example people's understanding of time.
Ska vi ta exemplet om människors förståelse utav tiden?
Do you think this has been more influenced by ideas or ordinary experience?
Tror ni att människor som nu har format sig en uppfattning om tiden är mer påverkade utav idéhistorien eller utav erfarenheten?
If you ask the average person which philosophers have influenced their time consciousness, they probably look blank.
Om du frågar då någon vilka filosofer tror du har påverkat ditt medvetande om tiden, så då begriper inte människan vad du talar om.
You would know, I'm sure.
Men du skulle givetvis känna till det.
The Bible,
Bibeln,
Augustine,
Augustinus,
Whitehead,
Whitehead,
Einstein,
Einstein.
One could trace the influence of ideas.
Man kan spåra influenserna utav idéhistorien.
But most people would have no idea.
Men de flesta människor skulle skaka på huvudet.
But what has really influenced their ideas of time?
Men vad har verkligen nu influerat dem om deras uppfattning om tiden?
Much more simple things like watches, ja, and clocks and diaries and timetables.
Ja, egentligen mycket enklare saker som klocka, som dagbok eller på säga och anteckningar som man för.
Or another second example.
Eller till exempel.
You probably all have heard of this famous Crystal Cathedral in California that is a drive-in church.
Ni kanske alla har hört talas om den här kristallkatedralen som är en drive-in kyrka.
Now you might ask, what created the drive-in church? Does this come from ideas or experience?
Den som finns i Kalifornien. Ni kanske undrar, vad skapar det egentligen en sån här företeelse? Kommer det från idéhistorien eller från erfarenheten?
In this case it's almost impossible to think of any idea behind it.
Och i det här fallet så är det snart omöjligt att tänka sig någon idé bakom en sån här sak.
Can we imagine that some theologian has discovered the real meaning of one of the psalms?
Kan vi tänka oss att någon av teologerna verkligen nu har kommit på den egentliga meningen utan någon av psalmerna?
And the Hebrew really means praise God in the chariot.
Och att hebreiskan verkligen skulle mena prisa Gud i triumfvagnen.
Of course not. The ideas have nothing to do with it.
Ja, självklart inte. Idéhistorien har inget att göra med detta.
It's no accident where it's happened.
Och det är heller inte konstigt vart det blev så här.
In Los Angeles, the city of cars and convenience and mobility.
I Los Angeles, staden utav bilar och bekvämlighet och rörelse.
Now do you see there the drive-in is more influenced by social experience than by ideas.
Så den här drive-in-kyrkan, den är mer influerad utav erfarenheten där i staden än i idéhistorien.
Now I'm not saying whether that's good or bad.
Och jag säger inte något om det är bra eller inte.
But I'm saying that's the sort of way that social experience molds us.
Men så här formar erfarenheten oss.
Now to really answer this problem, there are three main questions we have to look at.
Och för att svara den här frågan nu så ska vi titta på tre stycken huvudsakligen frågor.
The first main question is, what is this modern world in which we're living?
Och den första är, hur är vår samtid beskaffad? Vad är den moderna världen för någonting?
The second question is this.
Och den andra frågan är,
what are the pressures within the modern world that are coming down on religion?
Vilka påtryckningar är det som formar den kristna församlingen i samtiden?
And the third question,
och den tredje frågan är,
is what is the problems that this is creating for the church?
Vilka problem skapar detta för församlingen?
We'll take the first two of these tonight and the third one tomorrow morning.
Vi ska ta de två första frågorna ikväll och den tredje imorgon.
Now at first you may say this is all negative.
Och till en början kanske någon säger att detta är bara från en negativ synvinkel.
But you'll see that this is the sort of world in which we're to be disciples.
Men du kommer snart att märka att det är precis den här världen som vi lever i och där vi ska vara lärjungar.
So what we're doing is raising our consciousness of the problems that we've got to face as we go out.
Så vad vi gör nu det är att vi ställer upp de problemen som vi verkligen måste, som vi står inför i vår samtid.
But we will get to the positive, I assure you.
Men vi ska också närma oss det här från den positiva sidan senare.
And I hope you're really prepared to think.
Jag hoppas att du är beredd att verkligen tänka.
Do you know the English philosopher Bertrand Russell?
Känner ni till den engelske filosofen Bertrand Russell?
He used to say something, I don't know if it's translatable.
Han brukade säga någonting och han vet inte, oss vet inte om det går att översätta.
He would say most Christians would rather die than think.
Han säger att de flesta kristna skulle hellre dö än tänka.
In fact, they do.
Och faktiskt, de gör det.
So let's really bring our minds to bear with what it means to be a disciple of Christ in today's world.
Så låt oss verkligen sätta oss ner och tänka ut vad det betyder för oss att vara Kristi lärjungar i vår samtid.
Let's take the first question then. What do we mean by the modern world and its pressures?
Till den första frågan då. Vad menar vi med vår samtid och de påfrestningar från det?
In a way this one is so obvious we don't have to say too much.
Och på sätt och vis så är detta så uppenbart så vi behöver inte säga så mycket.
But you just think back 150 years of Swedish history.
Men tänk tillbaka ungefär 150 år i den svenska historien.
You have come from being one of the most backward and poor countries in Europe to being the richest and one of the most advanced.
Sverige har ju varit ett av de fattigaste länderna i hela världen och nu är det ett av de rikaste.
But think of everything that's the process of modernization that has changed Sweden and of course countries like Britain and America too.
Men tänk, försök att tänka på allting som har lyft fram Sverige och västvärlden i den här processen, den här moderniseringsprocessen under de här 150 åren.
In other words, very simply.
Ja, helt enkelt.
Things like telephones, cars, computers, aeroplanes, satellites.
Saker som TV, telefon, flygplan, satelliter och så vidare.
Make up your own.
Thanks.
If you were to analyze those carefully, you would notice in this were three things to fasten on.
Om du skulle analysera det här noga så skulle du snart finna att det är tre saker som man skulle stanna inför.
The first is that modernization has its own special carriers.
Och det första är att samtiden, moderniseringen har sin speciella carriers. Ja, sina speciella bärare, förlåt. Mm-hmm. Okay.
The two main carriers of modernization.
De två huvudsakliga bärarna nu utav moderniseringen är
the capitalist economy,
den kapitalistiska ekonomin,
and a centralized bureaucracy,
och ett centraliserat ämbetsmannavälde,
and byråkrati. The secondary carriers,
och de bärarna i andra hand,
are things like the mass media,
är saker som massmedia,
growing urbanization,
urbanisering,
and things like this,
och sådant.
These are the carriers of the modern world.
Detta är bärarna utav den vår samtid utav den moderna världen.
And whenever these things come, modernization goes with them.
Och när dessa bärare kommer till en plats så blir det också ett så småningom ett modernt samhälle utav det.
The second thing to notice,
den andra saken är,
is that modernization has its own consciousness.
Att moderniseringen har sitt eget medvetande.
It's not only big objective institutions.
Det är inte bara stora objektiva inrättningar.
Like the Pentagon in Washington or Volvo car factory in Göteborg or whatever.
Som Pentagon i Amerika eller Volvo här i Göteborg.
It's also a consciousness, a mentality, an inner awareness.
Sen det finns också ett medvetande, en inre medvetande.
That people who live and work in that world,
att människor som bor och arbetar i den här världen,
soon begin to have a subjective consciousness that's like that,
har snart ett subjektivt medvetande som avspeglar sin samtid.
For example, two of the most important people in the modern world,
till exempel nu då två utav de mest viktiga människorna i vår samtid, moderna världen,
are the engineer and the salesman,
är ingenjörerna och sjömännen. Försäljare, oh, förlåt, tack så mycket. Försäljare.
The engineer's mentality, everything is makeable.
För ingenjörerna så de ska göra allting.
The salesman's mentality, everything is marketable.
Och mentaliteten hos affärsmännen är att allting går att sälja.
And this consciousness is there in a lot of modern society.
Och det här medvetandet, det finns hos många i samhället.
For example, American Christianity,
och till exempel den amerikanska kristenheten,
has a very high influence of both the engineer and the salesman in its consciousness.
Är influerad utav båda de här faktorerna, affärsmän och ingenjörer.
The third thing to notice,
och den tredje saken att lägga märke till är,
are the costs of modernity.
Är kostnaderna som den här moderniseringsprocessen för med sig.
We tend to think of the benefits, and that's right.
Vi tänker bara på fördelarna, och det är ju riktigt.
But we need to be aware too of the costs.
Men vi måste också beräkna kostnaden och tänka på den.
For example, in the early days, the social costs.
Och ja, som tidigare i historien, den sociala misären.
The dislocation of all the traditional ways of living, for instance in villages.
Den förvirring som människor har fått uppleva, inflyttningen från landsbygden till städer.
And people crowding into the big new cities rootless and alienated and so on.
Människor som är alienerade, de är främmande inför de nya städerna som de har fått flytta in i.
The world against which Karl Marx reacted.
Det var den här världen som Karl Marx reagerade emot.
But we're much more aware today of the psychological costs.
Men vi är idag mer medvetna om den psykologiska, så att säga, kostnaden.
Of not just the poor but the rich.
Inte bara för de fattiga utan de rika också.
A sense of impersonality and alienation in the architecture and the environment and the family.
En känsla av opersonlighet, rotlöshet, som man kan märka i arkitektur och i måleri och sånt.
I don't want to talk any more about this first question. It's pretty obvious.
Vi ska inte ta upp så mycket mer om den här första frågan. Det är ganska självklart.
But have in your mind a graphic picture of all that modernization means in our world.
Men försök att ha i ditt sinne en stor bild av vad detta betyder, moderniseringen, vår samtid.
But let's go on to the second question.
Låt oss gå till den andra frågan nu.
And this is much more important for us as Christians.
Och den är mycket viktigare för oss som kristna.
This is the question, what pressures within modernity,
och det är frågan, vilka krafter, vilka påtryckningar i samtiden,
are especially bearing down upon religion,
påverkar speciellt religionen.
And for the moment I'll just say religion in general.
Och nu använder jag religion rent generellt.
Because most of what I'm saying tonight can apply to the Hindus, the Buddhists, the Mormons, any religion.
För mycket av det jag säger nu, det kan appliceras på hinduer och muhammedaner och annat.
And then tomorrow we'll pick up the problems for Christians.
Och imorgon ska vi ta upp problemet mer för kristna.
Okay then, so what are the pressures in the modern world bearing down on religion?
Så vilka är nu de här påfrestningarna som påverkar religionen?
Most analysts would say that basically there are three.
Och de flesta analytiker skulle säga att det är tre stycken huvudsakligen.
Remember, these are not from the history of ideas.
Och det är inte från idéhistorien.
These are three things that are there in our experience.
Utan det är tre stycken saker som finns där i vår erfarenhet.
So I'm going to use the technical words.
Så jag ska använda de tekniska orden.
The words are not only technical, they're also ugly.
Och de är inte bara tekniska utan de är också lite äckliga.
So once you've got the idea, drop the word.
Så när du har liksom förstått idén bakom orden, så lämna dem.
And the great thing about this approach is it's describing ordinary experience in the lives of people around us day by day. The advantage of this approach is describing ordinary experience.
Okay. Så fördelen med detta sätt att närma sig gör att det beskriver helt enkelt samtiden.
You'll see that each of these three pressures crucially attacks the lordship of Christ.
Och du kommer märka att alla de här tre punkterna huvudsakligen attackerar Kristi herradöme.
The three pressures are these.
Och dessa, de tre påfrestningarna, de är:
firstly, secularization.
För det första, sekularisering.
Secondly, what's called pluralization.
Och det andra, pluralisering.
And thirdly, what's called privatization.
Och det tredje, privatisering.
Now I can see some blank looks in your eyes.
Och era ögon, de är lite blanka.
So I would stress, get the idea and then drop the word and look for it in the experience around you.
Men jag vill betona att fånga upp idén och lämna sen orden till sig själva.
First of all, secularization.
Och först nu då, sekularisering.
Let me define it.
Låt mig definiera det.
Secularization is the process.
Sekulariseringen, det är processen.
In which religious ideas and institutions lose their social meaning.
Det är en process där de religiösa idéerna och inrättningarna förlorar sin betydelse.
Religious ideas become less meaningful.
De religiösa idéerna blir mindre meningsfulla.
And religious institutions like the church become more marginal, out at the fringe.
Och inrättningarna som exempelvis en kyrka blir mer marginella.
Now Sweden is very secular.
Sverige är ett sekulariserat land.
As my own country, Britain is.
Som mitt eget England, Storbritannien.
And we need to realize how radically new this is for human beings.
Och vi måste inse hur radikalt nytt detta tillstånd är för människor.
Wherever you go back in history or elsewhere in space today.
Vart vi än går tillbaks, exempelvis i historien eller någon annanstans i världen nu.
Human beings have had a profound sense of the supernatural or the religious.
Så märker vi att människan har alltid haft en djup känsla utav det övernaturliga.
Of course, most of life was lived in ordinary reality.
Och det är klart att de flesta människorna då har ju levt i den vanliga verkligheten.
But for most human beings, ordinary reality was not everything.
Men för de flesta så var inte den vardagliga verkligheten allt.
They had experiences of forces and beings that went beyond ordinary reality.
De upplevde krafter och makter som fanns bortom.
In fact, this other reality was the more important.
Och det är faktiskt så att den andra realiteten, det här bortom det vardagliga, det var den viktigare.
So much so that it was a framework of reference and meaning around ordinary reality.
Så det fungerade som en referensram som tolkade vardagen.
So that things as simple as sex or business,
så enkla saker som sex och affärer,
were only understood within a religious or a supernatural framework of thought.
Förstods endast i en, så att säga, en religiös referensram, ett religiöst sätt att tänka.
But secularization has changed that completely.
Men sekulariseringen har förändrat detta fullständigt.
For secular man,
för den sekulariserade människan,
ordinary reality is the official reality.
Är den vardagliga verkligheten den officiella verkligheten?
And for many people it's the only reality.
Och för många människor är det den enda verkligheten.
As one thinker puts it, we are living in a world without windows.
Som en har sagt, vi lever i en värld utan fönster.
This is the secularization process.
Detta är sekulariseringsprocessen.
The here and now is everything.
Här och nu betyder allt.
Now of course this hasn't happened everywhere to the same degree.
Men det är klart att det har inte gått så här långt överallt.
And it hasn't happened everywhere at the same speed.
Och det går inte med samma hastighet överallt.
It's not universal and it's not uniform.
Det är inte universellt och det är inte stöpt i samma form.
But wherever modernization has come,
men överallt där denna moderniseringsprocess kommer,
to some degree there has been a process of secularization.
Så har det till viss grad så har denna sekulariseringsprocess kommit ändå.
Incidentally, I know there are some profound problems behind this notion.
Jag vet att det finns en del problem bakom det här påståendet.
If any of you are interested, I'll talk about the problems in the discussion.
Och om en del av er har lagt märke till det, så ska vi ta upp det i frågestunden.
But I put it at its strongest so that we can feel the challenge.
Men jag vill betona det så vi kan känna utmaningen utav det.
Most people think that the basic cause of secularization,
de flesta människor tror att den grundläggande orsaken till sekulariseringen,
is what's called rationalization.
Är det som kallas rationalisering.
Not from philosophy.
Inte från filosofer.
But from the progress of technology and science.
Utan från vetenskapen och teknologins framsteg.
Take for example the moon landing.
Till exempel månlandningen.
You have a vast assembly of processes and procedures and techniques.
Vi har en mängd utav olika processer och sätt att genomföra detta.
Absolutely nothing is left to chance.
Ingenting lämnas åt slumpen.
And equally, nothing is left to God or the miraculous or prayer.
Och på samma sätt så lämnas ingenting till åt Gud eller åt det religiösa eller det mirakulösa.
In other words, technology and efficiency has come.
Så teknologin och effektiviteten har nu kommit.
And has reduced everything to rational procedures.
Och har reducerat allting, begränsat det till bara rationella processer.
Until slowly the religious and the supernatural just seems less real.
Och för många så verkar det som att det religiösa det blir mindre och mindre verkligt.
Now of course there will be differences.
Och det är klart att det finns vissa skillnader.
For instance, if we dropped a bomb in Göteborg.
Och till exempel om vi nu släppte en bomb här i Göteborg.
We would die instantly. People in Stockholm maybe survive.
Så skulle vi dö med en gång, men människor i Stockholm skulle förmodligen överleva.
In the same way, the closer people are to the heart of the modern world.
Och på samma sätt, ju närmare människor är hjärtat utav den moderna samtiden.
The more their consciousness is tends to be secularized.
Och desto mer tenderar deras sinnen och medvetande att bli sekulariserat.
For example, in France in the 1940s.
Till exempel nu då Frankrike på 40-talet.
People noticed that men were more secular than women.
Så la man märke till att männen var mer sekulariserade än kvinnorna.
The answer was simple. In the days before feminism, men were more likely to be involved in things like industry.
Och svaret är klart att dagarna innan då feministrörelsen så var männen mer benägna att bli sekulariserade än kvinnorna.
People in industry were more secular than people in the traditional professions like law and medicine.
Människor inom industrin tenderade att bli mer sekulariserade än människor inom sjukvård och rättsväsende.
And of course people in cities were much more secular than people in the country.
Och givetvis människor i städerna var mer sekulariserade än människor på landsbygden.
We could say a lot more about this, and if you're interested I will.
Vi kan egentligen säga mycket mer om detta, om ni är intresserade av det så ska jag göra det.
But here's this first great pressure that's coming down upon us.
Men här har vi den här första påtryckningen så att säga som drabbar oss.
Secularization tends to make each religion less real.
Sekulariseringen tenderar att göra var religion mindre verklig.
Or at least it squeezes it out only to certain parts of life.
Eller så pressar den ut religionen till vissa yttre delar i livet.
Whereas in the really modern parts of life, like technology and science, religion is irrelevant.
Men i de mer viktiga delarna då utav livet, som inom teknologi och vetenskap, där är religion ointressant.
On to the second pressure.
Och nu till nästa så att säga påtryckning.
What's called pluralization.
Och det kallar vi pluralisering.
And this one's very easy to see around you.
Och det är väldigt lätt att se var och en runt omkring oss.
Here's the definition.
Och här kommer definitionen.
Pluralization is the process.
Pluraliseringen är processen.
In which our society is offering us an increasing number of options.
Där vårt samhälle erbjuder oss ett ökat antal utav valmöjligheter.
In terms of worldviews, lifestyles, hobbies, and so on.
Vad det gäller världsbild och livsstil och hobby.
Now this is not radically new.
Detta är inte nu radikalt nytt så att säga.
You can think of periods in the past with a high degree of pluralism.
Man kan ta upp olika tider i historien där en sån här pluralisering varit fallet.
What, for example, is the best example?
Det bästa exemplet, vilket är det?
Yeah. The Roman Empire.
Romerska imperiet.
The classical Greek and Roman gods died.
De klassiska romerska och grekiska gudarna, de dog så att säga.
And in the twilight of the gods there was an explosion of all sorts of religions and cults.
Och efter detta så formligen exploderade det fram olika kulter och religioner.
And of course that was the world in which Christianity was born.
Och det var just i den samtiden som kristendomen föddes.
But that isn't the normal human experience.
Men det är inte normalt för människans erfarenhet.
Much more normal is to have one religion providing the integration in a society.
Det mer normala är att ha en religion som behärskar samhället.
For example, India.
Ta till exempelvis Indien.
There were Buddhists and there were Muslims.
Där fanns det buddhister och muhammedaner.
But what gave India unity was Hinduism.
Men det som enade Indien, det var hinduismen.
Or take Europe.
Eller ta till exempel Europa.
There were Jews and Turks and quote infidels.
Det fanns judar och turkar och icke-kristna.
But for centuries what gave Europe its integration was Christianity.
Men det som enade Europa, det var kristendomen.
But no longer.
Men så är det inte längre.
We are seeing a tremendous acceleration of this process of choice and change offered to everybody.
Vi har sett en enorm acceleration utav denna process utav förändring i vår samtid.
The reasons are obvious.
Och anledningar till detta är klara.
I'm sure you could all suggest some.
Och ni kan säkert föreslå några själva.
For example, our mobility.
Exempelvis rörligheten.
We can go to more places than people in the past could ever dream of.
Vi kan åka till olika platser och människor förr i världen kunde aldrig drömma om detta.
Or our media.
Eller våra medier.
Or our big cities which increase the sense of all the differences and differences of lifestyle.
Eller de här stora städerna som ökar vår känsla utav skillnader och olika livsstilar.
There are literally a dozen reasons.
Det finns bokstavligen dussintals med anledningar.
But the net effect is that the sense of givenness and solidity is gone.
Men effekten är att känslan utav fasthet och enhet är borta.
We are aware as never before.
Vi är medvetna som aldrig förut.
Of the presence of others.
Om andras närhet, andra människor.
And the possibilities for ourselves.
Och möjligheter för oss själva.
You can see this in the very casual levels.
Och detta kan vi se på ett ganska lågt plan.
I don't know about Sweden, but say in America.
Och jag känner inte till Sverige riktigt, men ta till exempel Amerika.
Do you want to eat out tonight? You have a choice of 15 different types of national cuisines in 500 yards.
Om man vill äta ute så finns det kanske 15 olika slags barer från turkar, greker och kineser och så vidare.
You can move up to much more serious things and you see that choice and change are built into our lifestyle.
Och vi kan ta lite allvarligare saker där man märker att detta med valmöjlighet har påverkat vår livsstil.
Now here's the point.
Och här är poängen.
The more choice and the more change,
ju mer valmöjligheter och desto mer, ju mer förändring.
The less commitment, the less continuity.
Ju mindre hängivenhet och ju mindre varaktighet.
Give you a simple illustration.
Vi kan ta en enkel illustration.
If my grandfather left me his silk handkerchief.
Om min farfar lämnade mig sin fina broderade näsduk.
And I lost it, I would look for it.
Om jag tappade den, då skulle jag leta efter den.
It's old, it's expensive and it has associations.
Den är gammal, den är dyr och betyder någonting för mig.
But have any of you ever thought of looking for a Kleenex tissue, disposable paper handkerchief?
Okay. Men har någon någonsin letat efter en liten pappersnäsduk?
It would be ridiculous.
Det vore larvigt.
The second has disposability built into its essence.
Den första, den betyder någonting för mig.
And you see the changed relationship between the way we relate to a silk handkerchief and a Kleenex tissue.
Och ni ser väl klart skillnaden hur vi ställer oss eller till en sån här värdefull sak som morfars näsduk till och skillnaden mellan den och den här enkla pappersnäsduken.
Look at that at more serious levels.
Om vi nu tar det från det banala planet.
For example, we change homes in the modern world almost like we change handkerchiefs.
Vi flyttar så ofta som vi nästan byter näsdukar.
That isn't too much of a problem, but it's beginning to be a problem.
Det är inte så mycket ett problem, men det börjar att bli ett problem.
For example, many of the top executives today are now refusing to move.
Ja, till exempel de som har toppjobben, de VD, de vägrar att flytta.
Because it's left their children rootless and dislocated.
Därför att det lämnar deras barn rotlösa och förvirrade.
But move up to much more important things.
Men om vi tar lite viktigare saker.
We change our marriage partners like Kleenex tissues.
Vi byter äktenskapspartner som pappersnäsdukar.
The biggest problem of modern marriage is not moral, it's social.
Det största problemet för vår tids äktenskap är inte moraliskt egentligen, det är socialt.
There has been such a pluralization of relationship options.
Det har blivit en sån pluralisering utav möjligheter till relationer mellan man och kvinna.
That it's unthinkable to have one man, one woman for a lifetime.
Att det är fullständigt otänkbart att en man och en kvinna ska leva tillsammans ett helt liv.
Move up higher still to faith.
Och ta något ännu viktigare, tron.
You can understand why modern man has been described as conversion prone.
Och man kan förstå varför den moderna människan har beskrivits som benägen att omvända sig.
People are beginning to run through faiths like Kleenex tissues.
Människor de går genom olika trosåskådningar precis som man byter pappersnäsdukar.
The hard thing today is not to be converted, it's to remain converted.
Det svåra för många religioner idag, det är inte att ha att människorna blir omvända, utan det är att de förblir omvända.
I was talking to a girl just a little while ago who'd been in 10 religions in 10 years.
Jag talade med en flicka för inte så länge sedan som hade varit under 10 år i 10 olika religioner.
And if you look at all the conversions of statistics to Christ,
om man ser statistiken på omvändelser till Kristus,
you should also study the statistics of what's called conversions in reverse.
Så ska man, borde man också titta på statistiken som beskriver det motsatta till omvändelse.
Do you see this subtle pressure?
Ser du den här subtila påtryckningen?
Secularization says that each faith is just less real.
Sekulariseringen säger att var och en av de här trosåskådningarna är mindre verklig.
Pluralization says that each faith is just one among many.
Och pluraliseringen säger att varje trosåskådning är bara en utav många.
Therefore, in the way people consciously relate to their faith, there's a big difference comes in.
Can you take that again?
I forgot what I said. Pluralization means that each faith is just one among many, and therefore people tend to see their faith in a different way.
Ja, just det. Ja. Just på grund av pluraliseringen så tenderar människor att se på sin tro på ett annorlunda sätt. Man ser det som ett alternativ bland många andra.
I'll give you examples tomorrow.
Vi kan ta exempel på det imorgon.
But let's go on to the third pressure.
Men låt oss nu ta det tredje trycket från samtiden.
And this in some ways is the most interesting of all.
Och det är kanske mest intressant utav alla.
It's what's called privatization.
Det är det som kallas privatisering.
Let me define this carefully.
Och låt mig definiera det här noggrant.
Privatization is the process.
Privatisering, det är processen.
By which the modern world makes a cleavage between the private world and the public world.
Det är en process där den moderna, vår samtid gör en klyfta mellan det privata livet och det offentliga, så att säga.
And the private world is the world of our individual freedom and fulfillment.
Och den privata sfären, den privata världen, det är världen där vi kan förverkliga oss och där vi har frihet.
Now, please don't misunderstand me.
Men missförstå mig nu inte.
There's always been some difference between the private and public parts of our lives.
Det har alltid varit någon skillnad på den privata och den offentliga delen av vårt liv, så att säga.
But the difference has never been as large as it is today for people in the really modern world.
Men skillnaden har aldrig varit så stor som idag för människor i vår samtid.
For example, in the past.
Ta exempelvis nu det förflutna.
The family was often the basic school of life.
Familjen var då ofta den grundläggande, så att säga, livets grundläggande skola.
Or the family was often the basic economic production unit.
Och familjen var ofta den mest grundläggande produktionsenheten i samhället.
In other words, people's public life was not all that far from their private life.
Så deras människornas offentliga liv då var inte långt ifrån, skilde sig inte mycket ifrån det privata livet.
And often the same people would know them well in both parts of their lives.
Och man kände samma människor såväl i det privata som i det offentliga.
But today there's this big cleavage.
Men nu finns den här enorma klyftan.
Think of the public world, the world of work.
Tänk på den offentliga världen där man arbetar.
And of course I'm talking about the really modern world.
Och jag menar nu givetvis den här moderna samtiden som vi lever i.
Again, take the world of General Motors or Volvo or government bureaucracy and so on.
Ta nu den världen som människorna upplever i Volvo, hos General Motors eller i någon byråkrati någonstans.
Here is a world in which the individual has a job and a role and a function.
Här har vi en värld där individen har en roll, en funktion.
Perhaps he clocks in.
Och han kanske går på sån här klocka. Stämplar, ja, just det, tack.
Maybe he has a uniform or a number.
Han kanske har en uniform eller ett nummer.
But it's not the world where he is most himself.
Men det är inte den världen där han är sig själv.
For many people, the public world of work is rather anonymous.
Den offentliga världen är för många anonym.
And sometimes alien.
Och ibland så är man till och med alienerad.
But the private world, by contrast, is different.
Men den privata världen är för människan helt annorlunda.
The private world is the world of this is all bad.
Jag säger inte nu att detta är fel alltså.
I'm just saying that it's part of our modern experience.
Jag bara säger att det är en del utav vår erfarenhet utav samtiden.
For example, I could immediately think of two advantages.
Jag skulle med en gång kunna nämna två stycken fördelar.
One is that privatization gives us tremendous freedom.
En fördel är att privatisering ger oss en väldig frihet.
We can do more than people could dream of in the past in our private world.
Vi kan göra mer i vår privata värld än vad människor någonsin drömde om förr i tiden.
You can redecorate your psyche as often as you redecorate your house.
Man kan dekorera sitt psyke precis som man dekorerar sitt hem hemma.
You can switch your convictions and your hobbies and your lifestyles the way you switch your television channels.
Man kan ändra livsstil och övertygelse precis som man ändrar kanal på TV:n.
We have fantastic freedom in the private world.
Vi har en enorm frihet i den privata världen.
A second advantage,
och en andra fördel är,
is that the private world for many people is like a compensation.
Att den privata världen är som en kompensation.
In other words, in the public world life is terribly boring.
I den offentliga världen så är livet ofta tråkigt.
But they can throw off that uniform.
Men man kan kasta av sig det där.
Or they can be a number there, but I'm a person here.
Man kan vara ett nummer där borta, men man är en människa i den privata sfären.
Some of you may remember the old pop song.
En del av er kanske kommer ihåg den här gamla popsången.
By the American folk group The Seekers, to build a world of our own.
Utav den här amerikanska folkgruppen, att vi ska bygga en egen värld.
This is the freedom of the private world.
Det är den privata världens frihet, den frihet som den ger oss.
But it has very important disadvantages.
Men den har också väldigt viktiga nackdelar.
First, and you'll see how these relate to discipleship.
För det första, och ni kommer nu snart se hur detta relaterar till lärjungaskap.
Privatization is very limiting.
Privatiseringen, det är något begränsande.
You can do whatever you like.
Man kan göra precis vad man vill.
Do you want to breed greyhounds?
Vill du
any dogs, any?
Vill du föda upp hundar så? Ja, tack.
Or get into disco dancing or swapping wives or TM or charismatic Bible studies.
Eller ägna sig åt TM eller åt karismatiska bibelstudier.
You can do whatever you like in the modern world, but
du kan göra precis vad du vill, men
only in the private world.
Men bara i den privata delen av ditt liv.
You want to practice TM?
Vill du praktisera TM?
Well, only in the lunch hour.
Så bara under lunchtimmen.
You want to have a prayer breakfast?
Vill du ha en bön vid frukosten?
Well, it's before you begin work at 9 o'clock.
Så är det innan du börjar arbeta klockan 9.
In other words, when you enter the public world, it's a different world with different ways.
Så när du kommer till den offentliga världen så är det en annan värld med andra sätt att leva.
And the freedom stops in the private world.
Och friheten, den finns bara i den privata sfären.
And we'll pick up tomorrow, you see what this has done to many people's faith.
Och vi ska ta upp imorgon vad detta har gjort för många människors tro.
The second problem of privatization.
Det andra problemet
is that the privatized world is very fragmented.
Är att den privata världen blir väldigt fragmentarisk, uppdelad.
There's so much freedom within each world.
Det finns så mycket frihet inom den.
That there is often a huge gap between the various worlds.
Så det uppstår en stora gap mellan de olika.
So a lot of modern people move around into different worlds.
Så många människor, de rör sig liksom omkring bland de olika världarna, så att säga.
as we say in English, they wear different hats.
De, som man säger på engelska, de bär olika hattar. Man tar på sig olika kostymer.
They have different roles.
Man har olika roller.
And you can see what happens ethically.
Och man kan se vad som händer här etiskt.
And again, this is underlying part of the moral corrosion of Christian faith today.
Och detta ligger ju under och bakom mycket av den moraliska nedbrytningen som sker idag.
A third problem is the instability of the private world.
Ett tredje problem är instabiliteten utav den här privata sfären, privata världen.
At first it looks wonderfully free.
Först så verkar det fantastiskt fritt och bra.
But it's very fragile because usually it's centered around only the nuclear family and their friends.
Men den är väldigt känslig för påtryckningar för att den begränsar sig till endast familjen och vänner.
And it doesn't take much to knock those little worlds apart.
Och det behövs inte mycket för att den här begränsade sfären ska slås sönder och samman.
So divorce comes.
En skilsmässa kanske kommer.
Or sickness strikes.
Eller en sjukdom.
Or children drop out.
Eller barnen växer ifrån.
Or people move to a different town.
Eller människor flyttar.
And all of a sudden this little private world has been threatened and often smashed.
Och ofta så blir då den här, hotas den här privata världen och kanske förintas fullständigt.
And you can see the ruins of little privatized worlds right across modern society.
Man kan se ruiner så att säga utav den här privata sfären, den privata världen överallt i vårt samhälle.
For example, the so-called sexual permissiveness which is so often spoken of in Sweden.
Och ta ett exempel, den här sexuella lättjan som det talas om så mycket i Sverige.
People have pointed out that this is more to do with loneliness.
Detta har mer att göra med ensamhet, säger människor.
Than to do with what permissiveness is usually thought of.
Än vad man menar egentligen med tillåtelse och vad som är tillåtet.
And many people's little worlds have smashed and fallen apart and they're left just open and exposed.
Så för många människor så har den här privata sfären fullständigt ruinerats och man står nu öppen för influenser.
One last problem.
Och ett sista problem.
Privatization is very vulnerable.
Den här privatiseringen är väldigt sårbar.
Because privatized man can very easily be manipulated by pressures outside him.
För att den privata människan kan väldigt lätt manipuleras utav krafter utanstående krafter.
For instance, political pressures.
Till exempel politiskt tryck.
We have a word in England, the quiet life vote.
Det finns en man ja, hur ska jag förklara detta? Det finns ett uttryck i engelskan den stilla mannens röst.
The ultimate value for privatized man is survival.
Det yttersta målet för den privata människan är att överleva.
The immediate value is his personal peace and prosperity.
Men det yttersta värdet för honom nu, det är lycka och framgång.
And therefore he's open to the law and order issue and other manipulations and things like this because he wants a quiet life.
Och he's open for.
He's vulnerable.
Ja just det, han är sårbar då för världens olika sätt att påverka och han vill ha ett lugnt och lugnt liv.
Or you could take commercial pressures.
Eller man kan ta kommersiell press.
Privatized man is the champion consumer.
Den privatiserade människan, han är mästaren i att konsumera.
And today spending and identity are so closely tied together in the private world.
Och spendera och identitet är väldigt tätt knutet till varandra i vår värld.
So privatized man has an insatiable appetite and unrealistic expectations.
Så den privatiserade människan har en stor aptit att konsumera och han väntar sig mycket av detta.
And you can see the way the advertisements beam down upon privatized man as the champion consumer.
Och man kan märka detta genom reklamens sätt att närma sig människan.
One could give you other examples, but you see the vulnerability of the privatized world.
Vi skulle kunna ta andra exempel, men jag hoppas att ni ser just den sårbarheten för den privata människan. Så att säga.
Now think of those three pressures.
Tänk nu på dessa tre påtryckningar, dessa tryck från samhället.
They're all around us, powerful and pervasive.
Det finns runt omkring oss, starka och verkligen övertygande.
Secularization means that each religion is becoming less real.
Sekulariseringen betyder att var och en av religionerna blir mindre och mindre verklig.
pluralization that each religion is becoming just one among many.
Och pluraliseringen att var religion blir bara en utav många.
And privatization, it means that each religion is becoming just a private preference.
Och privatiseringen betyder att var och en utav religionerna blir bara en personlig angelägenhet, en privat angelägenhet.
Now, those are the pressures.
Detta är nu då trycken från samtiden.
Tomorrow we'll go on to see the problems as that's created for the church.
Imorgon ska vi gå igenom problemen som det skapar för församlingen.
And I think you can immediately work out what has gone wrong in many places.
Och ni skulle nog med en gång kunna tänka ut flera fel.
For example, we are the heirs of say Martin Luther.
Ja, ta ett exempel. Vi är exempelvis Martin Luthers arvtagare.
We would say we have the same theology.
Vi kanske skulle säga att vi har samma teologi.
We would say we know the spirit in the same power.
Vi skulle säga att vi känner anden med samma kraft.
Well, why are we in so many of our European countries so pathetically weak?
Men varför är vi då så patetiskt svaga i jämförelse med Martin Luther? Alltså han kommer inte in här kanske. Varför är vi så svaga då?
One of the answers is that in ways that we haven't realized.
Ja, ett av svaren det är ett sätt som vi inte har tänkt på förut.
Our discipleship has been molded.
Är att vårt lärjungaskap det formas.
And we are much more worldly than we realize as modern men.
Och vi är mer världsliga så att säga, påverkade utav världen som moderna människor.
Before tomorrow morning, let me just give you something to think over.
Och innan nu imorgon så ska jag ge några saker att tänka på.
If you understand this way of looking at things,
om du förstår nu detta sättet att se på de här olika sakerna,
you have to look at two things at once.
Så måste du se på två saker samtidigt.
Firstly, the spiritual and the theological.
Först den andliga och teologiska sidan.
But secondly, the social and the contextual.
Och andra sidan den sociala och sammanhanget.
Take say the movement of the Holy Spirit in the 1970s.
Ta exempelvis den heliga andes verk under 70-talet.
If you ask the average Christian, is this good?
Om du frågade den medelkristne så att säga om detta var bra.
Is it good that we have so many Bible studies in the homes and worship in home and so on?
Är det bra att vi har så många bibelstudier och hemma?
They would say, of course it's good.
Det är klart att det är bra, skulle den människan säga då.
In fact, it's only good.
Det är bara bra.
But if you've been seeing what I've said tonight.
Men om du har förstått det som vi har sagt ikväll.
And I won't give you the answers.
Jag ska inte ge er några svar.
But surely you can see it's good, yes, but.
Så kan ni klart se att det är bra, men.
There are problems not where it begins.
Det finns problem inte var det börjar.
But often where it ends.
Utan oftast vart det slutar.
Because even spiritual renewal in the 1970s has been molded by our modern context.
För även den andliga väckelsen på 70-talet har formats utav samtid.
So what would have revived and reformed the church in other ages?
Så det som omvände och det som skakade om kyrkan i andra århundraden.
Today is having comparatively little impact on society.
Det har nu idag litet inflytande över samhället.
In other words, we are more worldly than we realize.
Med andra ord, vi är mer influerade av världen än vad vi tror.
Now let me be clear.
Låt mig vara klar nu.
I'm not saying you are more worldly than you realize.
Jag säger inte att ni är mer influerade av världen.
I'm saying I am too.
Så jag säger att jag är det också.
In other words, we're all like fish in the water and we don't fully understand the pressures around us.
Med andra ord, vi är alla som fisken i vattnet och vi förstår inte alla påtryckningar omkring oss.
And I'm just trying to begin the issue of discipleship by raising our understanding of the pressures that are squeezing us.
Och jag försöker bara lyfta fram den här frågan nu genom att dra fram de här påtryckningarna som formar oss och vårt lärjungaskap.
So we'll leave it there for tonight and pick up the story tomorrow.
Så vi ska lämna det här för ikväll och fortsätta imorgon.